Tack för den sången. Och visst kan man undra, hur mycket visste Maria egentligen? Eller vad anade hon, eller vad såg hon framför sig? Nog fanns det en hel del frågor hos henne. Och vill stanna upp idag vid det, både från Matteus kapitel 1 och Lukas kapitel 1 och de händelserna som då leder upp till julen. Alltså i samband med att, ska vi säga, informationen ges om vad som kommer hända. När både Maria och Josef får änglabesök. Vad händer i dem, hos dem, de här två nyckelpersonerna? Och två texter som handlar både om tron och om frågorna. Och texterna är ganska, hur ska vi säga, snåla med detaljer är de ju. Tänk när du läser din bibel, försök att måla ut lite själv utan att gå utanför texten för mycket. Men ganska ofta är det ju sparsamt med vad kände de, vad tänkte de? Hur fortsatte samtalet efter? Så försök själv när du läser din bibel att måla ut lite grann omkring. För vi förstår att det finns ju så mycket mer runt omkring. Och vill lyfta fram Josef och Maria som förebilder för dig och mig. Två unga människor som med sin attityd, med sin tro, med sin inställning utmanar oss kopiöst. Och människor som är exempel som jag vill följa och hoppas att du vill följa deras exempel också. Och det börjar med att ängeln Gabriel, han är ju centrum i det här. Det står om honom att han står vid Guds tron. Det är så han presenterar sig själv. Jag är ängeln Gabriel som står vid Guds tron. Se bara den bilden framför dig. Jag vet inte hur, när du tänker på Gud på tronen, vad ser du? Det är någonting ganska stort, fantastiskt. Och så står ängeln Gabriel vid tronen. Och så går ut ett, liksom, en befallning. Gabriel, åk, flyg, sväva, ta dig till Maria. Jag vet inte riktigt hur änglar transporterar sig. Om vi läser det från Lukas kapitel 1 och från den 30:e versen. Så säger Gabriel först så här. Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag har inte haft någon man. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig, för ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Det finns några rader innan här som är just när ängeln kommer och hur Maria blir rädd, som de flesta blir i Bibeln när de möter änglar. Och nog för att det är ett änglabesök, det kanske inte är vardagsmat för någon av oss. Maria förstår att här är någonting på gång. Det är stort, det är märkligt, det är fantastiskt, det är läskigt. Hon undrar vad hans hälsning innebär först. Men det landar i är ju, hur ska detta ske? Vad säger du? Jag förstår inte. Jag har ju inte haft någon man. Det här, vadå jag ska föda ett barn? Och så finns det ju 1000 frågor till. Hur ska jag förklara det här för Josef? Vad ska mamma säga? Och pappa? Hela byn kommer ju veta om det här. Det här kommer ju spridas. Hur ser min framtid ut på den här platsen? Kommer det skvallras om mig nu i 2000 år? Ja, det gör det ju nästan faktiskt. Alltså det är 1000 frågor till som inte står i de här texterna. Och vi kanske har svårt att idag förstå hur mycket det här påverkade i den kontexten. Men med alla de här, hur är detta möjligt och 999 frågor till, så säger hon ändå vadå? Låt det ske. Här är jag. Varsågod. Ske din vilja. Jag tror på dig. Jag följer dig. Här är jag, din tjänarinna. Hon säger med sin respons, sitt liv, sina ord, vadå, att det går att leva i tro och överlåtelse med frågor. Det går att leva i tro, i överlåtelse med frågor utan att ha stenkoll på allt. Och i det här fallet hade hon ju koll på väldigt, väldigt lite. Utan det mesta är ju frågor, och ändå säger hon på något sätt, jag tror, här är jag, Gud, ske din vilja. Att på något sätt, det går att leva med ett både och, att säga ja fullt ut samtidigt som jag har frågor. Det behöver inte vara ett antingen eller. Att antingen så bejakar jag Guds vilja och säger, yes, jag tror. Eller, nej, jag har så mycket frågor. Det behöver inte vara två olika vägar, utan det går att leva i både och. Och sen så får då denna Josef, jag tycker ibland att han får lite för lite cred i den här storyn. Han får höra från Maria. Kan du tänka dig det samtalet? Josef, kan du komma över till oss ikväll? Jag har något att berätta. Ja, visst. En kopp te och macka. Och Maria säger till sina föräldrar kanske, nej, kan ni gå ut i trädgården en stund? Vi behöver prata. Och så försöker hon förklara. Josef, det är så här. Vad sa du, sa du? Jag väntar barn. Och förresten, det är Gud. Vad sa du, sa du? Försök att bara se det samtalet framför dig. Hur gick det till? Och Maria kanske får försöka, inte bara en gång, utan 20 gånger. Josef, jag lovar, jag har inte varit med någon. Det var Gud. Du har sagt det, Maria. Och Josef, han är ju tveksam. Han är väldigt osäker. Och i början så tror han ju inte på henne. För om vi läser i Matteus kapitel 1. Vers 19 och framåt. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa, Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och när Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Så när Josef har landat i att jag tror inte riktigt på dig Maria. Jag vill inte på något sätt hänga ut dig, utan vi försöker bara liksom skiljas åt lite snyggt här så. Det är det han landar i. Han tror inte på henne. Och så kommer ängeln till honom också. I en dröm. Och säger att jo, Maria har rätt. Och när han vaknar upp så har alla frågor försvunnit från Josef. Nej. Det är klart han fortfarande undrar. Men han förstår att okej, här är Gud som gör någonting. Någonting stort, någonting nytt. Jag förstår inte. Men Josefs respons, Josefs agerande är samma som Marias. Och han visar på att vadå? Jo, att det går att leva i tro och överlåtelse samtidigt som jag har frågor. Han säger, kör på, okej. Jag ger mig till det här, ske din vilja, jag kliver in i det här. Och det här var ju inte bara en tillfällig grej att det kanske är sant. Utan för båda två så betyder det ju ett skifte i livet år framöver. Vart tar det här vägen? Vi vet inte riktigt. Det här är inte bara liksom att jag håller med, utan det var ett skifte i livet som de kliver in i. Tusen frågor, fattar inte allt, men han säger, ja, ske din vilja, jag tror på dig. Det går att leva i tro och överlåtelse med frågor. För att om vi tänker så här, amen, jag har frågor, så jag kan inte säga ja till Jesus fullt ut. Då måste det betyda att någon som säger ja till Jesus inte har frågor. Nej, men så är det ju inte. Om vi ska vänta med att säga ett helhjärtat ja till Jesus tills vi har svar på alla frågor, då kommer vi ju aldrig dit. För vi kommer ju alltid undra. Det kommer ju alltid finnas en mängd grejer som ligger på liksom den här frågelistan. Men Gud, hur tänker du här? Varför blir det så här? Varför gör du så här? Varför händer inte det här? Och hur var det med det här och vad betyder det? Vem har inte en sån lista här inne? Räck upp handen så vi andra får komma till dig och få svar. Det är klart man undrar. Men vi behöver inte göra någon motsättning mellan frågor och funderingar och att säga ja till Jesus fullt ut. Jag tycker att jag i vår tid lite grann, i våra sammanhang, våra kyrkor, det man läser ibland i pressen, människor som har en tro. Att vi lyfter upp frågorna, tvivlen och tveksamheterna som, kan vi säga, någonting större. Någonting bättre. Det är på något sätt hederligare att tvivla än att tro. Att den som tror har inte riktigt tänkt efter. Men vet jag, jag är en sån här tänkare. Så att jag kan inte riktigt säga ja till Jesus fullt ut. Och sen så lyfter vi fram tvivlen och tveksamheterna som nästan någonting större. Och en hängiven, total överlåtelse till Jesus, den blir lite banal. Den är inte riktigt genomtänkt, den är inte riktigt välgrundad. Lite oreflekterad. Men problemet blir ju då, kära vän, att då får vi kalla Maria och Josef som lite banala, lite oreflekterade människor. Tillsammans med Paulus och Petrus och Johannes och övriga författare av Nya testamentet. Som säger bara, Jesus, du är grejen. Det är klart de hade tänkt. Det är klart de hade frågor. Och ibland hört människor och mött människor som, när det blir det här att, är du kristen? Är du troende? Ja, jag tror på Gud. Alltså jag är inte så troende. Där det liksom blir någon slags, ja men vet jag. Jag vet inte om man vill mena att jag tror ju inte på, jag är lite troende typ. Jag är inte så här supertroende. Det får du inte ta mig för. Nej, inte så där supertroende. Det är klart, jag tvivlar ibland också. Ja, jag har en tro, men jag har ju mycket frågor också. Så jag tror typ. Och så skapar vi någon slags motsättning mellan det här. Men det behöver inte vara det. Maria, hon förstod inte hur ska detta gå till, hur ska det bli, varför jag, varför nu, varför, varför. Och så säger hon, ske din vilja, här är jag. Josef, hur är detta möjligt? Kan det vara så här? Krävs lite änglaövertalning för att han ska med på den här resan? Hur kommer det här bli? Hur tänkte du nu? Är det så här? Eller vad? Och han säger, ske din vilja. Jag kliver in i det här och tar mig an det här barnet, Maria, den här familjen. Läste en som skrev alldeles nyligen här att förstå är inte det viktigaste. Att förtrösta är det viktigaste. Att förstå är inte det viktigaste, utan att förtrösta är viktigare. Hebreerbrevet 11, där står det att genom tron förstår vi. Så att alltså antyder att någonting, att när jag säger mitt ja till Jesus, säger jag tror på dig, jag följer dig, då händer också någonting med min förståelse. Genom tron förstår vi att världen har blivit till genom ett ord från Gud. Genom tron förstår vi. Mitt i julberättelsen, när den som mest kanske liknar en saga, jungfrufödsel, en stjärna som är någon slags följespott på himmelen som leder tre vise män från östen, om de nu var visa och om de var tre, är ju, kan vi ju låta vara, liksom, lämna det här igen. Änglakörer på himmelen. Hallå, tror du på allt det där? Jajamän, till 100%. Och lite till. Förstår jag hur? Nej, det gör jag inte. Det finns ganska mycket som jag inte begriper. Om du visste hur mycket jag inte begrep, så kanske du inte skulle tycka att jag skulle vara pastor i den här kyrkan. Men tror jag på att det är sant? Ja, det tror jag. Tror jag att Gud blev människa? Ja, det tror jag. Det är min övertygelse. Att välja trons väg, att göra som Josef och Maria och resten av Nya Testamentets författare, förstår jag allt? Nej. Men tror jag på honom? Ja. För om Gud finns, så säger Maria, för Gud är allt möjligt. Och jag tänker också så här, att en inställning som lyfter tveksamheterna, tvivlen, högre än tron och överlåtelsen. Tänker, vad blir det för kraft i den tron? Ja, inte så mycket. När jag möter de svåra passagerna, vad har jag då? Jag har frågorna och tveksamheten. Det är ju tron som bär, som förvandlar människors liv. Det är ju i tron som glädjen och kraften kommer. Det är den som bär. Och kanske också att en tro som mest handlar om tvivel och tveksamheter, vad har den att ge till våran värld? Ja, jag tror och funderar väldigt mycket och är ganska tveksam. Jag har de här frågorna, ja, jag har de här frågorna. Jag menar, alla har ju frågor och tveksamheter. Det som saknas i vår värld, det är ju tro och övertygelsen att Gud finns och älskar oss. Och det vi som kyrka är och har, det är ju tron och övertygelsen på en Gud i himmelen som ser och älskar oss, som kommer till oss i Jesus Kristus, ger sitt liv på ett kors, uppstår från de döda, återvänder till himmelen, sänder sin ande till oss och en dag kommer han tillbaka. Det är tron som vi har att ge till en värld. Det är inte frågorna som vi har att ge till världen. För de frågorna finns ju hos alla och alltid funnits. Tänk att när Jesus blir på riktigt i våra liv, det är då som det gör skillnad. Så min hälsning till dig den här annan dagen. Släpp inte dina frågor. Men släpp tveksamheten. Släpp inte frågorna, men släpp tveksamheten. Tänk så här, när jag gifte mig med Britta för 26 år sedan. Vi står framme vid altaret och vigselförrättare Roine frågar, Jörgen, ja, tager du denna Britta till din hustru att älska i nöd och lust? Ja, Typ. Lite grann. Ja, vad menar du? Ja, men jag är ju lite osäker. Jag vet ju inte riktigt vem hon är. Och jag vet ju inte hur det kommer gå. Nej. Så att, vi kan väl vara typ gifta. Nej, det funkar inte. Utan det blir ju att man säger ett oreserverat ja. Och sen kommer livet, resan och frågorna längs vägen. Och det är ju utifrån det här oreserverade jaet som man möter svårigheter, kamp, frågor, livet som kommer. Och det är i det oreserverade jaet till varandra som man har styrkan, fastheten och tryggheten. Jag tänker att det är lite samma med Jesus. Att ge honom sitt oreserverade ja. Är du kristen? Ja, jag är troende typ. Fast jag vet inte. Det finns säkert något. Eller så säger man, ja, jag tror på Jesus Kristus som Guds son. Jag tror på det julen berättar för oss. Jag fattar inte riktigt hur allt gick till. Men jag tror att det är sant. Jag ger mitt oreserverade ja till honom. Och så gör jag det med frågor längs vägen. Och utifrån det här oreserverade jaet så blir heller inte frågorna så, vad ska vi säga, svåra eller farliga. För jag är så på något sätt trygg i min tro. Jag känner honom, jag vet att han är där. Och så har jag mina funderingar. Bara, Gud, hur gick det här till? Hur var det så här? Varför blir det inte så här? Men jag har gett mitt oreserverade ja till honom. Och att det går att leva i tro och överlåtelse med frågor. Det behöver inte vara antingen eller. Så nu när julen har landat lite grann. Vill du släppa tveksamhet i ditt hjärta och säga Jesus, jag följer dig 100%, helt och fullt. Och jag kommer göra det med frågor hela vägen. Men jag gör som Josef och Maria. Jag går på trons väg, även om jag inte förstår allt. Amen. Ska vi resa på oss och så ber vi tillsammans. Jesus. Jesus, vänd dig till Jesus där du står. Rikta blicken till honom. Herre, vi tackar dig att vi får under en period på året rikta blicken mot det stora under. Att du, Gud, blir människa. Du, Gud, kommer till oss. Inkarnation. Herre, tack att du kliver ner jämsides med oss, lever med oss och för oss. Herre, det finns så mycket som vi aldrig kommer förstå. Det finns så mycket som vi alltid kommer att undra. Och Herre, vi kommer att ta de frågorna med oss in i evigheten. För vi kommer inte att få svar på allt. Tackar Herre för Josef, för Maria, för de här unga människorna som ställs inför det omöjliga. Som ställs inför det obegripliga och säger, Herre, här är jag. Använd mig. Jag tror på dig, jag följer dig, jag ger mig till dig. Helt och fullt ske din vilja. Och Gud, jag ber för oss som är här den här söndagen. Herre, du känner våra liv, du känner vår vandring. Herre, du vet den som brottas med mycket frågor och tveksamhet och tvivel. Herre, tack att vi kan få lämna tveksamheten. Lägga den åt sidan och säga ett oreserverat ja till dig. Samtidigt som vi bär på frågor. Samtidigt som vi bär på frågor. Herre, du ber oss aldrig att släppa frågorna. Utan du bara frågar efter vårt hjärta, vår överlåtelse till dig. Att välja trons väg. Herre, så jag ber här för den som finns här idag som där det här är en sån kamp har varit så mycket. Så att du finns här och du har kämpat med det här länge. Där du har gjort en motsättning mellan det här och eftersom du har frågor och liksom, så kan du inte riktigt ge ditt hjärta till Jesus fullt ut. Jag tror Herren säger till dig idag att det kan du visst det. Att han ber dig inte att släppa dina frågor utan han bara ber dig att ge ditt hjärta till honom fullt ut. Säg ett oreserverat ja till honom. Så kommer du få leva med honom. En del av dina frågor kommer få svar. En del av dina frågor kommer bli mindre viktiga. Och en del av dina frågor kommer stå kvar. Men du kommer få uppleva att Herren är nära. Du är hans barn fullt ut. Han har gett sig till dig oreserverat och han tar emot dig som du är. Herre, hjälp oss alla att vandra på trons väg. Säg att Herre, ske din vilja. Här är jag.